visar sig att de har en väldigt stormig relation till varandra.
Var kan Lena vara någonstans?
Han förstår att det inte är lönt att söka efter Lena, för han vet redan vad som har hänt henne.
Du lyssnar på Krimstad, en podd med mig, Alexandra Sannemalm och Viktor Aldén. Tillsammans med reportrar över hela Sverige berättar vi historierna som har skakat deras städer. Idag Örebro och Nerikes Allehanda, om mordet på Lena Westerström, del 1.
Polisen, Mikael.
Du, mitt ex är försvunnet.
Ja, ah, okej. Okay.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm.
Och vad heter hon?
Hon heter Lena Westerström.
Hans exfru Lena Westerström är försvunnen.
Men då är ni hemma hos henne nu?
Ja. Vi har tre ensamma barn. Den yngsta han fyller år idag.
Mm.
Ja. Så vi skulle gemensamt gratulera honom hemma hos henne. Och vi träffas här klockan 6.
Deras yngsta son fyller år och mannen och de äldre syskonen har åkt hem till Lena för att gemensamt fira sonen. Klockan är 06 på morgonen. I köket är lamporna tända och det står halvt inslagna presenter på köksbordet. Men Lena är inte där.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd. Ja, och vi förstår ingenting.
Ja, Alexandra, vi märkte ju direkt när vi började arbeta med det här fallet att det verkligen har satt djupa spår i Örebro och i Örebros invånare.
Mm.
Och det finns ju flera anledningar till.
Ja, dels är det ju ett fall som pågår under många år och som har väldigt många vändningar. Och sen börjar ju allting också med att polisen, via också Nerikes Allehanda, går ut med en bild på Lena. Det är många som snabbt får en relation till det här fallet. Och sen så, trots att Örebro är en storstad, så är det många som känner dem inblandade.
Som du säger, en process som pågår under flera år. Men vi ska börja från början.
Ja, och allting börjar ju då en majmorgon 2018. En mamma ska fira sin sons födelsedag. Men när familjen kommer dit på morgonen så är hon bara borta.
Givetvis börjar ju polisens ledningscentral direkt att slå i register och kolla på henne. Men ingenting särskilt uppkommer.
Elisabeth är polisens utredare. Ingenting tyder på att Lena skulle hålla sig borta frivilligt. Dörren till hennes hem står på glänt när familjen kommer dit på morgonen. Den yngsta sonen ligger fortfarande och sover på övervåningen. Och så är de halvt inslagna paketen, de tända lamporna och att hennes skor, de som hon alltid använder när hon bara ska ut och hämta posten, står kvar i hallen. Det är så märkligt. Lena är bara borta. Polisen inleder en utredning, men till en början finns det inte särskilt mycket att gå på. Däremot berättar Lenas exman, han som ringde larmsamtalet, om en annan person i Lenas liv. En person som han tycker att polisen borde kolla närmare på.
Den före detta mannen berättar ju att hon har en relation med en ny man som dessutom är gift.
Den nya mannen heter Stefan. De har känt varandra länge, har barn i samma åldrar och bor båda i samma område i Örebro, bara några gator ifrån varandra. Polisen kallar in Stefan på ett vittnesförhör för att höra sig för om han vet någonting om Lenas försvinnande eller om han kan ha några idéer om var hon kan tänka svara.
Han berättar att han och Lena har haft en relation sedan tidigare, men att den vid det här laget är avslutad. Han berättar också ganska direkt att de hade en chattkonversation kvällen innan och att Lena avslutade den på ett märkligt sätt. Sen har han inte hört någonting från henne.
I förhör förklarar Stefan att även fast han och Lena inte längre har en relation så pratar de ibland. De har smsat med varandra och Stefan kan visa upp deras konversation för polisen. Det näst sista smset skriver Stefan vid 12:30 på natten. I det står det: "Hepp, du kom inte in mer. Hörs imorgon." Han säger att han aldrig fick något svar på det
och visar att han under morgonen skickat ett nytt sms där han frågade om hon somnat ifrån konversationen. Men inte heller det har han fått något svar på.
Hej, det här är Lena. Som du märker kan jag inte svara just nu.
Lena har varit borta hela dagen. Polisen hör sig för bland vänner, bekanta, kollegor, grannar. Alla som skulle kunna ha någon information om vart Lena tagit vägen.
Vi har varit i kontakt med hennes arbetsplats och hon finns inte där och har inte hört av sig. Hon har inte hört av sig till någon.
I samtalen som polisen har med Lenas vänner och familj kommer det fram andra uppgifter om relationen än de som Stefan har lämnat. Relationen är inte alls avslutad.
Det ter sig direkt märkligt för oss varför han inte talar sanning kring det här utan att han undanhåller någonting för oss. Därför kallas han till förhör på nytt samma dag. När Stefan kommer till polisstationen gång nummer 2 efter det förhöret så anhålls han. Och under den tiden så åker polis och kriminaltekniker hem till Stefan för att undersöka huset och då initialt framförallt för att leta och se om Lena kan finnas där.
Och där hade de anträffat ett par shorts i en tvättkorg med vad de trodde var blod.
Göran Svartz är kriminaltekniker hos polisen.
Och sen hade de hittat några blodspår nere i källaren. Och då ville de ha hjälp att undersöka, är det blod överhuvudtaget? Och jag hade beredskap i den här tiden. Så jag ringdes in och åkte till platsen och gjorde de här undersökningarna. Det var stökigt. Inte stökigt på det sättet att hela huset var liksom rörigt som det kan vara ibland. Utan det var en fin bostad. En villa i ett någorlunda bra område i Örebro. Men det var mycket saker framlagda på golv. Och i källaren var det kartonger framställda. Och det var papper utlagt nedanför trappan och en bit in i källarkorridoren. Tunnare presentpapper som man slår in kanske porslin med eller sköra saker. Och det var ganska stora mängder som låg på i korridoren på golvet. Det här verkar vara gjort i all hast, i panik. Det var inte vikt utan det liksom var bara utslängt, lagt. Och sen slutade en bit in i källarkorridoren. Så ja, det var ju min spontana känsla att varför har någon gjort så här?
Medan Stefan förhörs inne på polisstationen jobbar polisens tekniker på inne i Stefans bostad. Där säkrar de shortsen med blod på.
När vi ändå var på plats där kände jag att det här måste vi dokumentera hur det ser ut nu.
Göran fotograferar silkespappren som täcker golvet i källaren.
Jag ringde åklagaren när vi var klara med liksom det här första arbetsuppgiften. Och jag föreslog att vi bör låta avspärrningen vara kvar. Jag sa att det här kan ta säkerligen en eller ett par dagar att gå igenom allting. Och det känns konstigt. Jag skulle vilja att det är fortsatt avspärrat. Nej, det ville inte. Det var en jouråklagare. Han tyckte att vi nöjer oss med det här. Och det kändes ju lite konstigt. Men jag försökte förklara så gott jag kunde att det här ser inte riktigt normalt ut. Men åklagaren stod på sig och tyckte att nej, vi ger oss här. Och sen efter det låste vi och åkte.
Efter det andra förhöret sitter Stefan anhållen i några timmar.
Och därefter så släpps han. Samma kväll, natt som han blir frigiven så har han och hans exfru en inplanerad USA-resa.
Bara några timmar efter att Stefan släppts lämnar han och hans exfru landet.
Det visar sig dock att det är en av problemen med deras inpassering på något vis. Så de blir stoppade där och får prata med amerikansk tullpersonal. Och sen får de återvända hem till Sverige.
Hej, det här är Lena. Du märker att jag inte får vara just nu. Men lämna inget röstmeddelande. Det kan dröja evigheter innan jag lyssnar. Skicka hem en sms eller försök igen.
I Örebro fortsätter sökandet efter Lena.
Vi har ju egentligen ingen aning om vart vi ska söka efter Lena.
Polisen söker med hundar i området där hon bor. Men ingen vet var hon kan vara.
Efter några dagar när Lena fortfarande inte har hittats så bestämmer sig spaningsledningen för att gå ut med en bild på Lena i bland annat NA. För att se om någon av allmänheten kan komma in med något tips gällande henne.
Det är en sån här vanlig passfoto där man ser den rakt framifrån.
Stefan Schastien-Astasio är kriminalreporter på Nerikes Allehanda.
Och vi publicerar den här bilden att det är en kvinna som är försvunnen, att polisen söker efter tips om det är någon som har sett henne. Jag vill ha hjälp av allmänheten helt enkelt att leta reda på henne.
Lena har ett stort kontaktnät. Många i stan känner henne eller vet vem hon är.
Och det här gör ju att det här fallet blir väldigt speciellt också. Och uppmärksammat redan från början, speciellt här i stan då. Sen är ju kvällstidningarna inte sen att haka på det här, för att det är ju en stark berättelse när en kvinna försvinner på det här sättet och man har en bild och namn på henne.
I ärendet så har vi en tipstelefon dit allmänheten uppmanas att höra av sig om man har gjort några iakttagelser. Bland annat hör ju en kvinna av sig som berättar att hon kontaktade polisen måndagskvällen den 14 maj och berättar att hon hörde skrik på kvällen natten måndag till tisdag.
Samma kväll som Lena försvunnit har tipsaren hört ett kvinnoskrik och ringt polisen. Samtidigt har hon och hennes sambo åkt ut för att leta efter kvinnan som skrikit. De hittade inte kvinnan. Och polisen skickade aldrig ut någon bil.
På onsdagen den 16 maj får jag ärendet på morgonen när jag kommer till jobbet. Och då är det rubricerat som människorov och det är den information jag får inledningsvis. Och det finns ett möte inbokat med polisen på förmiddagen där jag sen får mer information om vad som har hänt.
Dagen efter då, att jag var där, kom det in en ny åklagare i ärendet. Som då beslutade om att nej, det här måste vi ha avspärrat.
När åklagare Åsa Hiding kopplas på i utredningen fattar hon beslutet att Stefans hem ska spärras av och undersökas igen.
Den här misstänkte då hade släppts efter förhör.
Polisteknikern Göran Svarts får en ny chans att undersöka Stefans hem.
Och hade väl åkt hem och ändrat lite grann utifrån hur det såg ut när jag var där. En del av pappret i källaren var borta.
Men hemma hos Lena har ingenting ändrats. Där är det som att tiden står stilla. I köket på bordet står sonens halvt inslagna paket kvar.
Vi undersöker ju, är det några brytskador? Har man tagit sig in? Vad är det för typ av lås? Finns hennes telefon kvar? Kan man se någonstans att hon har haft kontakt med någon? Det är väl inget uppseendeväckande de hittar där inne. Paketet låg kvar på bordet. Var kan Lena vara någonstans?
Det här ser jag inte på just nu. Men lämna inget röstmeddelande.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det är ju mycket tidigt som pekar mot Stefan, men ändå låter man honom åka iväg till USA.
Ja, han är ju inte anhållen då.
Nej.
Och det finns för lite bevis mot honom så här tidigt i utredningen. Så att man kan inte heller häkta honom. Och då är han fri att resa.
När man har Göran berätta om den tidiga delen i den tekniska utredningen så låter det som att de missar lite delar här tidigt i polisutredningen.
Anledningen till att Göran är frustrerad är ju för att han, första gången han är i Stefans bostad, så ville han att området skulle spärras av. Andra gången han kommer dit så har det skett förändringar i bostaden. Eventuella bevis har förstörts.
Mm. Men det är ju inte allt ändå under den utredningen, det är ju ännu mer som händer.
Och sen är det ju här, när man söker efter en försvunnen person så brukar man söka i en cirkel.
Mm.
Men här har man liksom inte gått hela varvet runt. Stefan blir ju tidigt ett föremål för den här utredningen.
Mm.
Och när man börjar utreda det här så visar det sig att det är flera i teknikergruppen hos polisen som är bekanta med honom. Det är 3 av 6 som känner honom.
Mm.
Och som hoppar av utredningen. De får inte jobba med det här. Man får göra en ny grupp tekniker för att det inte ska bli jäv.
Mm.
Det visar sig att de har en väldigt stormig relation till varandra. Det är ju ett kärleksförhållande som stundtals är väldigt infekterat på många olika vis.
Lena och Stefans relation präglas av ovanliga och invecklade omständigheter. Det blir tydligare och tydligare ju längre i utredningen polisen kommer.
De har ett väldigt komplicerat förhållande till varandra. Lena var ju pastor och hon vigde Stefan och hans fru. Och hon sjöng även på deras bröllop. Och de umgicks väldigt flitigt under flera år. Och sen har de det här gemensamma intresset alla tre. Att de letar geocaching. Eller de pysslar med det här geocaching. Som går ut på att leta efter skatter eller vad man ska säga. Med GPS. Och det här intresset är väldigt stort för alla inblandade. Men Lena och Stefan inleder ett förhållande. Och det blir ganska snart destruktivt. Dels är det ju för att Stefan är gift. Och han vill inte att det här förhållandet ska avslöjas. Han är ju väldigt elak mot Lena stundtals.
Det framkommer under de här förhören vi håller första dagarna att Lena har berättat väldigt mycket om den här relationen med Stefan. Och till väldigt många personer har hon berättat hur ohälsosam den här relationen är som de har. Och att den går upp och ner och att hon inte mår bra i den. Och hon berättar att hon har berättat för folk att hon har anmält honom för olaga hot och ofredande.
Stefan vill ju inte att det här förhållandet ska avslöjas. Och han vill inte ha en riktig relation med Lena. Lena träffar andra män eftersom de inte har en riktig relation. Då, och Stefan blir väldigt svartsjuk på det här. Det finns bland annat exempel på när han står ute i trädgården och tittar in genom hennes fönster bara för att hon ska se att han står där och vet att hon är bevakad. Får mig intrycket av i alla fall att det är därför han gör det. Vi har ju inte fått någon förklaring från honom, för enligt honom så var det inte alls på det här viset. Men Lena har uppenbarligen varit rädd för honom och hon har bland annat tagit en bild på Stefan. Han står utanför hennes fönster och tittar in. Det är vinter och han står där i mörkret och hon knäpper den här bilden på honom för att ha det som bevis om det skulle hända någonting.
En grej, Alexandra, som sticker ut lite i den här utredningen, det är ju mängden både rörligt filmat material men kanske framför allt ljudmaterial som finns med i utredningen.
Ja, precis. Det finns massor med inspelat material. Både sånt som, alltså meddelanden och filmer som Lena och Stefan har skickat till varandra. Men även sådana delar där Lena har bandat sig själv när hon ringer till polisen eller när hon pratar med en kvinna från kommunen och berättar om relationen med Stefan.
Vi har gjort ett urval här för att det är så pass mycket material.
Ja, det är flera timmar material. Och det som vi har valt att ta med, det är några korta snuttar egentligen. Men som ganska effektivt illustrerar relationen och hur den har utvecklats. Och
vad kommer de snuttarna ifrån för material?
Det är inspelade samtal som Lena ringer till polisen och till kommunen. Och också filmer skickade mellan Lena och Stefan.
Hej. Nu passerar utanför dig och... känns så där. Ska vi kunna gå slita upp dörren och säga nu är det du och jag, nu är det du och jag. Men godnatt. Älskar dig.
Nej, men alltså det har ju varit så här hit och dit hela tiden. Alltid ju. Mm. Och sen så blir det något bråk och sen så kommer vi tillbaka och så fortsätter det. Och sen så blir det liksom bara nya kränkningar och så blir det bråk och ja, men så.
Mm, mm, mm.
Och det är så... vad ska jag säga... förbluffad över det att jag inte bara går liksom.
Mm.
Kan inte.
Ta ut mig med våld då.
Det kan jag visst.
Nej, du får inte använda våld.
Men fast det spelar ingen roll vad jag får göra.
Fast det gör det ju.
Nej.
Ja.
Jag anmälde i torsdags, tror jag att det var, slutet av förra veckan.
Ja.
Att en person höll på att snurra runt i mina fönster och fotade mig och skickade bilder på mig. Och sen så fortsatte det i söndags och igår.
Jag hatar dig, Lena Wessel. Jag hatar dig. Hej då.
Strax efter lunch någon gång på lördagen så hör ledningscentralen av sig till mig och berättar att man har anträffat en kropp i det här villaområdet Nya Gärsta där Lena bor och att man tänker och befarar att det kan vara Lena.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Den 19 maj, 5 dagar efter att Lena försvunnit, bestämmer sig 3 privatpersoner för att ge sig ut och leta efter henne. Bakom ett bullerplank, bara 150 meter från Lenas hus, hittar de en kropp och kontaktar polisen.
Så vi åker dit, helt enkelt.
Polisteknikern Göran Schwarz åker till platsen.
Det är i... egentligen bara rakt utanför hennes adress. Så gatan är ner mot Örebro centrum så kommer E18 däremellan. Och då är det ett bullerplank cirka 160 meter ner ifrån Lenas bostad. Och vi får till oss att de ligger precis på andra sidan planket ut mot E18.
Även Kristina Eriksson som är reporter på Närkes Allehanda åker till platsen.
Det är en helg, det är en lördag och jag har mitt helgpass. Det börjar med att de spärrar ju av då ett stort område. Och sen blir jag stående där ihop med andra journalister och vi väntar på att kroppen ska tas ut. Det är maj, det är jättevarmt. Det kommer ju den där enormt varma sommaren 2018. Det kommer en massa mygg. Så man försöker sätta sig i bilen ibland för att det är helt Hon är liksom helt myggbiten.
Vi är tre stycken kriminaltekniker på plats där. Så vi reser upp en stege på sidan åt adressen där Lena bor. Och klättrar upp och tittar helt enkelt från den här stegen. Och då ser vi att det ligger en kropp nedanför. Det är ju maj månad. Vi kunde se att gräset, att hon har legat på plats en tid. För gräset börjar på växa runt omkring henne där hon ligger.
Det går inte att på plats fastslå att det är Lena Westerström som ligger död, mördad på andra sidan bullerplanket. Det måste en rättsläkare bekräfta. Men Göran ser att det är Lena.
Äntligen, Lena, så har vi hittat dig och nu ska vi ta hand om dig. Vi kommer att behöva och bråka lite grann med det här och göra vårt arbete.
Det både kriminaltekniker och rättsläkare kan konstatera ganska direkt är att den här kroppen har utsatts för kraftigt våld med någon form av tillhygge.
Dagen efter att Lena hittats är en av reportern Kristina Eriksson tillbaka i området.
Prata med en kvinna som på något sätt sa det där som man kände så mycket att det var så ovärdigt att hon hade fått ligga där och borde man ha letat mer om hon rannsakat sig själv och det var så otroligt nära hennes hem, det är liksom drygt 100 meter. Varför kunde vi inte ha hittat henne tidigare? Det var en sån där fråga som dök upp.
Att kroppen hittas är ju dubbelt. Det känns otroligt tragiskt det som händer och vi har ju nära kontakt med familjen där vi berättar. Och samtidigt så är vi ju väldigt övertygade i det här laget att vi ska hitta någon form av svar och spår från brottsplatsen utifrån en gärningsman eller gärningsmän.
Då ändras rubriceringen från människorov till mord och det sker ju redan då i samband med att hon anträffas död. När man hittar kroppen så möjliggör ju det ett stort antal andra undersökningar dock, både vad det gäller dödsorsak där Rättsmedicinalverket blir inblandat, men det ger ju också möjligheter att undersöka det som visar sig vara både brottsplats och fyndplats.
Vi är förvissade om att förr eller senare nu så kommer vi få ett spår från brottsplatsen. Och det man kanske framförallt önskar att få är någon form av DNA-träff eller liknande från brottsplatsen.
Lenas telefon är fortfarande försvunnen. Den ena fickan på hennes jacka är öppen när man hittar henne. Och polisen tror att hennes mördare har tagit med sig telefonen för att dölja sina spår. Polisen kan inte heller hitta något potentiellt mordvapen. Men i Stefans telefon hittar polisen viktiga ledtrådar.
Och i den telefonen så kan vi dels konstatera att han är inaktiv under tiden för brottet. Och i vanliga fall så är han väldigt aktiv på sin telefon. I sökningar, chatta med folk etc. Men just nu så är han inaktiv under den här tiden. Vi kan även se att han i samband med att han väntar på att komma in på förhör nummer 2 den 15 maj har tagit en mängd foton, över 900 foton samt en film. När vi tittar på dessa så är de tagna rakt ner i marken och vi känner igen marken för det är utanför polisstationen. Anledningen till att man gör så här är ju oftast att man vill skriva över annan information i telefonen. Raderar man saker så kan ju det återskapas. Men skriver man över det med ny information så är det svårare för polisen att återskapa. Vilket också visar att han har någonting att dölja för oss.
Misstankarna mot Stefan blir allt starkare. Han anhålls på den lägre misstankegraden för mordet på Lena. Han häktas under en vecka och kallas in på ytterligare förhör.
Det vi kan se och konstatera utifrån det här är att Lena har ju bjudit in honom den här kvällen. De har ingen konversation under tiden när brottet begås, utan strax därefter så skriver han meddelande till Lena och även ett på morgonen. Vi kan sedan även se i hans telefon att han inte har sökt Lena något mer under hela dagen efter, trots att han har fått vetskap om att Lena är försvunnen.
Vad säger det?
Det säger mig att han förstår att det inte är lönt att söka efter Lena, för han vet redan vad som har hänt henne.
I nästa avsnitt.
Det finns ingen annan som hade något motiv.
Jag förstår inte allvaret du sitter och flyttar.
Ja, det är jäkligt märkligt.
Då börjar vi fundera på allvar vad det är som har hänt. Det är någonting som inte stämmer.
Du har lyssnat på Krimstad, en podd med mig, Alexandra Sannemalm och Viktor Aldén. Reporter från Nerikes Allehanda var Kristina Eriksson och Stefan Sjastien Assasio. Originalmusik, ljudläggning och mixning, Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare för Krimstad är Anders Nilsson. Krimstad är ett samarbete mellan Sundsvalls tidning, Nerikes Allehanda, Arbetarbladet, Jönköpingsposten och Skånska Dagbladet. Producerat tillsammans med Tredje Statsmakten Media.